Välkomna till Från ord till handling, en serie korta program från Almi där vi pratar om hållbarhet. Eller rättare sagt, vi pratar om hur man går från att bara prata till att faktiskt göra saker.
Och någonting man pratat mycket om de senaste åren är de globala hållbarhetsmålen. De är 17 stycken till antalet och sen en massa undermål till det. Och delmål heter det ju, men ni fattar vad jag menar. Det påverkar nästan allt och det är det som är så fantastiskt men också helt överväldigande. Mm.
Och syftet med den här serien är att hjälpa dig att gå från ord till handling genom att prata med människor som redan har gjort saker.
Och Anna här, hon vet vad hon pratar om för hon jobbar med kund- och affärsutveckling på Almi.
Och Per, hans röst kanske ni känner igen från den populära företagarpodden Nästa steg som vi på Almi samarbetar med. Men han har också forskat på massor av företag så han är lite av en hållbarhetsexpert.
Låt mig läsa syftet med de globala målen. Att minska ojämlikheter och rättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, att lösa klimatkrisen. Det kan vara bland det mest fluffiga och oprecisa jag någonsin har läst. Men samtidigt är det också bland det mest ambitiösa och viktigaste och det är de målen som vi ska prata om i det här avsnittet.
Välkommen Gustav Stenbeck.
Tack så mycket, vad kul att få vara med.
Kul att du är med. Du är vd för ett teknikbolag som
hjälper
fastighetsägare att förstå mer om sin energiförbrukning och därmed möjliggör för dem att tjäna mer pengar. Vilka av de globala målen kopplar an mest till din verksamhet skulle du säga?
Men det är ganska många egentligen. Vi har gjort faktiskt en vad vi då kallar materialitetsanalys, som det låter så vackert om, men effektivt tittat på verksamheten och avgjort vilka av de globala målen är mest intressanta för oss. Och då när vi har tittat på det så har vi hittat förstås globala målet nummer 7 som handlar om ren energi. Vi pratar också om det globala målet nummer 11 som är hållbara städer och sen så 30. Om jag inte minns det fel, som handlar om global uppvärmning. För där någonstans har vi en tydlig, jag ska inte säga påverkan, men där kan vi vara en positiv kraft för förändring inom de här tre framförallt.
Men och hur märks det här i vardagen hos er? Eller är det här mer ledstjärnor eller liksom saker man kan kryssa i den här långa listan med mål?
Nej, men det märks nog i vardagen, flera gånger om till och med. Det går inte att jobba för ett bolag där jag är vd utan att bli skedmatad med hållbarhetsbudskap dagarna i ända. Och det är ju precis det jag gör. Och sen så om det är kopplat till hållbara, eller till FNs globala mål för hållbar utveckling eller inte, det är en liten annan femma. Men jag bygger ju bolag under tesen av att jag vill inte välja mellan hållbarhet och lönsamma affärer. Och det går att summera ganska väl. När jag flyttar min mikrofon här så kan man se på insidan av min arm så står det I want it all. Det vill säga, jag vill ha allt. Och det är precis så min personlighet är. Det är precis så jag driver bolag också. Det vill säga, jag vill göra bolag som både kan göra världen bättre och växa, tjäna pengar och göra väldigt, väldigt gott ekonomiskt för aktieägare. Mm.
Men du, om vi tar ett steg tillbaka. Kan inte du förklara för oss, vad är de globala målen och varför finns de?
Men jag tycker att det bästa förklaringen jag hört är väl egentligen att det är någon form av affärsplan för planeten. Det vill säga, vi behöver komma överens om vad är det som är viktigt och så behöver vi jobba utifrån det. Och om vi inte är överens om vad som är viktigt, då blir det otroligt svårt att jobba i någorlunda konsekvent och i alla fall liknande riktning. Och det är därför de här målen finns. Det är för att se till att hur kan jag som individ och förlängningen då, hur kan jag som bolagsägare eller om jag bara jobbar på ett bolag, vad det nu än må vara, se till att driva utvecklingen i en positiv riktning och en vedertaget positiv inriktning. Så att det inte är så att vi helt enkelt bara hittar på en inriktning själva. För att man kan försöka definiera greenwashing som att vi inte gör det viktiga, vi gör det lätta. Och FNs globala mål, de säkerställer ju att vi faktiskt gör det viktiga och inte bara det lätta.
Mm. Om man är de kan ju vara ändå lite fluffiga, lite abstrakta. Alltså som hur tar man sig an dem på ett vettigt, hanterbart sätt om man är ett litet eller medelstort företag, tycker du?
man gör det enkelt för sig, som det är på väldigt många mindre bolag. Någonstans, administration är väl kanske det största hotet mot de småföretagarna som finns där ute. Och då ska man förstås vara försiktig med att gå ner på alla undermålen, i alla fall i ett första skede. Utan någonstans får man börja titta på vilka av de här 17 målen är det som mitt bolag, som jag kan vara med och påverka positivt. Det är ju första steget. Och 17 mål, det är ganska enkelt att gå igenom. Det driver väldigt lite administration. Men jag tror nästa steg handlar ju om att sen också göra någonting åt det. Och där gäller det att som småföretagare eller entreprenör inte ha det här traditionellt svenska, kanske lite dåliga samvetet, eller i alla fall den här lutheranska känslan av att ja, men jag kan nog inte så mycket om det här, jag behöver ha någon form av expert. Jag kommer alltid tillbaka till det, att ja, experter har sin plats, men det är otroligt viktigt att komma igång. Och där har ju då de här globala målen visat en riktning, det vill säga om det är så att jag vill jobba mot mål nummer 12 som handlar om hållbar konsumtion. Ja, hur kan jag då göra det? Då kan man gräva lite mer i det målet, få lite mer information och på det sättet komma igång.
Så typ som du gjorde här, att liksom man väljer tre grejer på den här listan och sen så börjar man där och rotar runt lite grann. Det kan hända att något är helt meningslöst och random och något är mer relevant och så får man liksom hålla på.
Rimligtvis blir det ju så, därför att de små bolagen har inte hållbarhetschefer, hållbarhetsavdelningar och allting som de större bolagen har tillgång till. Och då tror jag att det är viktigt att det inte blir så att man känner att en hållbarhetschef är garanten för att börja jobba med hållbarhetsfrågor. Nej, garanten är en eldsjäl som kan både det du som bolag håller på med och hållbarhet, det vill säga ett intresse för hållbarhet. Kan man kombinera det här två i en och samma person, då är det guld alltså. Då kan man verkligen skapa otroligt mycket positiv hållbarhetsnytta med de globala målen som någon form av ledstjärna ovanpå, som man sen kan då tratta ner så att de blir än mer relevanta för ens verksamhet vart efter man växer i sitt hållbarhetsarbete.
Men det är också, tänker jag, någonting att det ställer också större krav på dig som entreprenör. Jag menar, du driver ett bolag och där ska man tänka, du är vd, du ska ha fokus på någon sak, och så håller du på att vifta med dina tatueringar. Jag vill ha allt. Det låter ju också lite grann som man är en femåring. Liksom. Jag gillar det, finns något väldigt att... Nej, det här ska funka. Alltså, är vi hemma ibland av den gamla idén av att man måste välja det ena eller det andra? Och hur får du ihop det? Vilket motstånd har du mött när du säger jag vill ha allt?
Ja, men det är nog ganska mycket motstånd stundtals. Jag tycker ändå i grund och botten så behöver vi kanske vara lite mer naiva ibland och kanske driva på lite mer, inte inom de ramarna som vi har byggt runt vårt samhälle som vi tror är liksom oförändringsbara. Hela poängen med att jag vill ha allt handlar om att jag vill utmana de sanningarna som finns idag och kanske komma på att vissa av dem inte är sanningar. Och jag tror att en av problemen som hållbarhetsbranschen har generellt sett, det är att man hela tiden pitchar idén över att vi måste ge upp våra liv på altaret av hållbarhet. Vi måste sluta resa, sluta konsumera, sluta äta kött, sluta åka bil. Alla de här grejerna. Men jag vill ju säga att använder man de globala målen på ett smart sätt, implementerar dem på ett innovativt sätt så att man de facto blir inte bara hållbar utan då, ja, hållbättre, som är det bästa tillgängliga alternativet nu 2021, så kan du ju faktiskt skapa produkter och tjänster som möjliggör att människor fortfarande får bättre liv och hållbättre liv. Man väljer inte det ena eller det andra. Och jag tror att det är en nödvändighet. Hållbarhetspitchen idag är för begränsad. Den är alldeles för inriktad på att vi ska spara oss ur en stundande klimatkris. Vi ska spara oss ur olika typer av hållbarhetsutmaningar. Och vi måste göra precis tvärtom. Vi måste satsa oss ur dem. Och där är de globala målen en bra guide. För de visar tydligt vilka områden vi måste satsa på för att bli bättre. Mm.
Bra. Håll bättre tycker jag var ett bra uttryck. Men avslutningsvis, kan du säga då tre saker man ska göra och tre saker man absolut inte ska göra om man vill börja använda hållbarhetsmålen i sin affärsplan eller strategi?
Åh, herregud, ja, så här 3+3-lista. Jag tänker så här, det man absolut ska börja med att göra det är att titta på vad är det vi gör för någonting och hur mappar det mot hållbarhetsmålen. Det vill säga, börja inte med det som är enkelt, börja med det som är mest relevant. För att vi har en tendens att börja med det som är enkelt och det kan finnas en viss respekt för det om jag ska vara ärlig. Men i grund och botten så hjälper de här målen dig att prioritera det som de facto är viktigast. Det skulle jag säga kanske är den första punkten. Men den andra punkten jag har varit inne lite på, det är: gör så att en person som arbetar i din organisation, eller ja, om det är dig själv, gör den personen till hållbarhetschef ganska snabbt. Det vill säga personen som kan både målen och din verksamhet. För då får du en väldigt bra kombination där du skapar någonting som i grunden är hållbart utifrån den produkten eller den tjänsten som du tillhandahåller. Det vill säga du jobbar inte med certifieringar, du jobbar med att göra din produkt håll bättre. Och det är grunden det som klimatet, hållbarhet faktiskt handlar om. Inte certifieringar, det kan vara jättebra hjälpmedel i vissa sammanhang. Men att de facto bli bättre är det måste handla om då. Och sen den sista punkten, jag tror många skulle säga mäta, brukar oftast komma upp som en viktig punkt. Då. Ja, men mäta skulle jag säga också, det är viktigt. Men jag tror någonstans handlar det om att är man entreprenör, är man ett litet bolag så handlar det om att man måste inse att saker och ting blir inte perfekt vid första försöket. Och det tror jag måste gälla här, det vill säga förmodligen när du börjar så kommer inte mätningarna se jättebra ut. Så att det du behöver göra är att du behöver ha ett iterativt, alltså ett agilt synsätt där du kan någonstans komma igång, du kan testa, funkar inte, gör om, gör bättre och sen så kommer över tiden utveckla ett riktigt, riktigt bra hållbarhetsarbete.
Och på listan över sånt vi ska strunta i då?
Nej, men jag tror, anställ inte någon hållbarhetsexpert för tidigt. Hållbarhetsexperter är fantastiskt duktiga och de har definitivt sin roll i organisationer. Men i småbolag är det snarare så att en sån person kommer driva administration snarare än att skapa värde. Så jag tror första steget handlar om att det första du gör, gå inte ut och anställ någon form av hållbarhetskoordinator eller någonting sånt, utan lita på den kompetens som finns internt i bolaget. Det skulle jag säga är det första.
Och då, men det låter lite grann som att du påminner om hur man pratar om kvalitet för. Då kan man ju inte bara ha någon kvalitetsansvar, utan alla måste fatta att kvalitet är en bra grej. Och på samma sätt måste alla fatta att hållbarhet är en bra grej, om jag förstår dig rätt.
Ja, men så är det ju. Men samtidigt så är det klart att stora bolag kan ju inte fimpa hållbarhetschefen och säga att alla ska förstå hållbarhet. Så att är du ett stort bolag, då måste du så småningom ha en koordinerande kraft i bolaget. Så att hållbarhetschefen och hållbarhetskoordinatorn har definitivt sin roll att spela, men inte nödvändigtvis i de små bolagen. Det är väl det som jag vill ha sagt. Ja. Så jag tror det här dåliga samvetet vi tenderar att ha som svenskar, att vi tänker lite så här att ja, men någon annan kan bättre eller någon annan kan mer, så är det säkert, men vi måste börja. Och är det så att vi någonstans hittar ursäkter till att inte börja, det är liksom det stora brottet. Och det är väl kanske den andra tipset då, liksom. Det är våga komma igång. Våga vara personen som kanske gör någonting som är någorlunda uppenbart för första anblick, men som kanske leder till någonting mer då, liksom. Men det sista som man inte ska göra då? Jo, men någonstans så har jag ju väldigt många bolag som är obenägna att inte prata. Jag tycker någonstans liksom det hålla klaffen om sitt hållbarhetsarbete, det är nog det mest korkade man kan göra. Därför att hållbarhet bygger fantastiska historier. Och är det så att man någonstans sitter och håller på sina fantastiska historier, då gör man sig själv och sitt bolag en stor otjänst. Så har man gjort det här det jag började med, man har hittat en person som kan produkten och kan bolaget och någonstans drivit på bolaget i en fundamentalt hållbättre riktning, då är det rent ut sagt korkat att inte prata om det. För det är också en förmåga man behöver bygga, likt väl förmågan att jobba med hållbarhetsfrågor. Så att hålla tyst om sitt hållbarhetsarbete, hur dålig man än tycker att man är, det skulle jag väl säga den tredje synden då i sådana fall.
Tack snälla för att du var med oss, Gustav Stenbeck.
Tack.